Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det dags för NHL-podden igen. Det har bara gått en halv vecka sedan vi spelade in senast. Det var ju söndags. Det var på nyårsdagen när Centennial Classic ägde rum. Men nu är det dags igen, för nu återgår vi till vår normala rytm när mellandagarna och högtiderna över, ska jag säga. Och Per Bjurman är i Washington. Hur är läget?
Jo tack, det är bra. Ja, vi försöker komma in i normal rytm här. Det är inte alltid så lätt med hejer och våra konstiga scheman. Jag befinner mig som sagt i Washington. Och här är jag därför att jag, om ni vill spela klara med den här inspelningen, då ska jag trampa över till Verizon Center och se när Columbus försöker tangera tidernas rekord och ta sin 17:e raka seger.
Ja, exakt. Du kan alltså se, du kan bevittna NHL-historia på plats helt enkelt.
Ja, det kan jag. Det är ju alltså absurt egentligen. Ja.
Att det är just Columbus också liksom. Ja, det har ju varit inne på så många gånger den här säsongen, men det går ju inte att komma ifrån det faktumet att det är John Tortorella och hans lag som är i den här positionen just nu.
Ja, det är så, Pittsburgh Penguins vann 17 raka säsongen 92-93 och det är längsta sviten i NHLs 100-åriga historia.
Just det.
Men om Columbus nu då tar Washington Capitals ikväll så tangerar de det och så har de chansen att slå det också på hemma i Nationwide Arena mot Rangers på lördag.
Ja just det, då är det nästan så att du får åka dit också.
Ja, det börjar väl likna det. Jo då, det finns planer på det att försöka ta mig härifrån till Columbus imorgon om det skulle behövas. Ja. Om det går att få loss akkreditering så sent och så.
Ja, just det. Tänk att du helt enkelt tvingas bli en följeslagare till Columbus för första gången i din yrkeskarriär här.
Ja, fast jag har varit i Nationwide Arena förut. Ja. Jag var faktiskt där på
All-Star.
När Foppa gjorde sin sista comeback-försök.
Just det.
Då spelade de första matchen i mot Columbus och sen var det Nashville. Och sen var det tack och gör på hemmaplan. Så.
Just
och så var det ju All-Star där här om året.
Det var ju en
Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. De måste ju slå Washington också. Och som jag förstått det så är Washington otroligt angelägna om att få klippa av den här sviten. De rapporterade i Washington Post där så fort de efter senaste matchen hade spelarna direkt fråga hur gick det för Columbus. Ja. Det är en stor match alltså. Det är en riktig happening mitt i grundserien. Det är väldigt roligt. Jag känner mig faktiskt väldigt upprymd över att få gå på det här.
Ja, vad trevligt.
Ja, jag är det är lite... som man mycket sällan känner i grundserien. Det är liksom lite samma nerv som i slutspelet.
Ja, det kan jag i allra högsta grad hålla med om. Och jag förstår det i Washington också. Det är ju ett tufft hinder här för Columbus faktiskt. Det kan mycket, mycket väl ta stopp här känner jag.
Det kan det absolut. Men,
så ett motiverat Washington. För det känns som att det kanske inte... Det är kanske det som har saknats lite i Capitals den här grundserien jämfört med förra när allt gick deras väg och de rusade iväg till 120 poäng och vann grundserien överlägset. Det här laget, det här materialet som Washington ändå sitter på där många har inte riktigt stått av sig ner den här säsongen. Alex Ovechkin har gjort något mål, avgjorde det här mot Toronto här de sistens men har kanske haft lite svackor här där Jevgenij Kuznetsov har bara gjort 20-talet poäng. Alltså det finns ju sparkapital här som är lite motivation mycket väl kan tändas igång.
Absolut, så känner man ju. Men samtidigt så, när man har sett Columbus på slutet, de har ju sån enorm karisma.
Ja.
De liksom raljerar självförtroende om dem. Och inte minst när de kommer in i powerplay, då ser det ut som att de vet att de ska göra mål.
Ja, det är det som är så sjukt.
Första uppställningen där med Wennberg och så, deras powerplay är mördande.
Det har vi fått anledning att återkomma till så många gånger nu. Alltså att den här playuppställningen, apropå Washington, i alla fall var för någon vecka sedan i alla fall den hetaste powerplayuppställningen sedan Washington med Ovechkin och Bäckström 2011 tror jag.
Ja.
Och vi, helt plötsligt nu pratar vi om alltså att de ska tangera segerrekordet från 92-93 när det var Jagr och Ron Francis och Lemieux och gänget. Alltså, ska vi prata i dessa termer om Sam Gagner och Scott Hartnell. Ja, precis. Cam Atkinson är plötsligt. Så att det... Men jag tycker att alltså Columbus, det är ju det här gamla uttrycket en lagmaskin. Alltså, det är verkligen en maskin som bara rullar på.
Ja.
Att de har hittat ett system som de fullföljer till 110% match efter match efter match.
Ja, och de följer Tortorellas filosofi till exempel om att de har nästan aldrig morning skate.
Nej, just det.
Det pratade jag med William Karlsson häromdagen efter senaste matchen. Han sa nej. De bara tycker det är onödigt att ödsla energi två gånger om dagen. Vi sparade det. På bortamatchen ligger vi och myser på hotellet istället för att gå till rinken förrän det är dags.
Ja.
Och det är kanske en bra idé för dem. Det är tråkigt för oss journalister. Det blir väldigt mycket mindre tillfällen att prata med dem ordentligt.
Ja, det finns ju lite mer utrymme för snack, liksom lite mer avslappnat snack under mål och värmning snarare efter en match och sånt där.
Ja, det kommer inte vara kul att gå in till dem idag för första gången och försöka hälsa på Vember. Om de då har förlorat så kommer jag att betraktas som Mr. Jinx.
Ja, ja då kommer du ha extremt dålig aura där omkring dig. Hur var det?
Ja, det blir inte lätt att göra någon bra intervju då.
Nej, det är inte bra, för att nu måste vi liksom börja prata om Alexander Wennberg som är en kommande kugge nästan för Tre Kronor här på sikt, om man tänker ett OS om nu NHL-spelare släpps iväg dit redan 2018 och World Cup som ska återkomma så här. Så, jag menar, Wennberg var ju inte ens aktuell för Tre Kronor här i höstas när det var World Cup, men just nu så är ju han leder ju den svenska poängligan ihop med Victor Hedman liksom.
Ja, han känns som en given första eller andra center för Tre Kronor faktiskt.
Är han och Bäckström liksom?
Ja, det är väl det.
Som möts ikväll. Varför det?
Ja. Ja, den lilla pikanta historien finns ju också i det att om Bäckes gör två assist så når han milstolpen 500 assist.
Just det, det är så nära nu. Ja. Mm.
Så det finns något, det finns att skriva om oavsett vad som händer här.
Ja, just det kan bli, många stories för dig. Du kan få sitta och skriva hela långt in på småtimmarna nu.
Det gör jag ju alltid.
Ja, det gör du ändå. Ja, förstås. Ja, det är klart. Och torsdagar brukar vara digra NHL-nätten.
Ja, det är det.
Det är ett antal matcher som kommer upp bara någon timme efter att vi har spelat in. Några timmar ska jag säga.
Så ja. Att, ja, så får vi se då om jag måste röra mig mot Ohio.
Ja, ja just det, precis. Det är stora frågan här som vi inte har svårt på när vi spelar in i alla fall. Det blir sjukt. Men jag måste säga en detalj som egentligen inte är så viktig men som jag ändå vill bara poängtera här i sammanhanget. Det var faktiskt så att vår poddvän Jarkko Päiväniemi, vi snackade ju med Jarmo Kekkeläinen här om dagen och gjorde en lång intervju. Han är ju boss, den enda europeiska och första europeiska bossen i NHL och basar just över då general manager för Columbus Blue Jackets. Det var en lång och läsvärd intervju, men samtidigt så måste
jag säga... Väldigt, väldigt bra intervju.
Ja, precis. Och han var, i och med att Jarkko kan finska naturligtvis så kunde han ju bry sig på sitt modersmål dessutom, Jarmo Kekkeläinen. Så det var ett fylliga svar.
Jarkko är kung.
Ja, ja det är. Men så att den rekommenderar jag. Men jag vill säga också att Kekkeläinen, alltså på ett sätt tycker jag att han, det har helt liksom nu när det här börjar studsa Columbus väg lite grann. Och för något år sedan bara så var ju Kekkeläinen...
Skulle du kritisera Jarkko?
Nej, absolut inte Jarkko, nej precis. Men Jarmo, däremot. Ja. Alltså att, som vi fick mycket skit för något år sedan här och för på det vis som Columbus har chokade fram till. Jag menar, det är ju världens skräll nu. Det finns en anledning till att vi pratar om det som en enorm skräll. Alltså till exempel med Werenski som är kanske den största sensationen enskilt. Det finns ju många spelare att verkligen lyfta fram här. Men Werenskis genombrott så här snabbt i karriären. Jag kommer ihåg att det var ju liksom bevisat i princip. Det fanns ju till och med bildbevis på när de skötte tradesnacket där med Toronto. Att de ville ju inte ha åttonde valet Columbus utan de ville byta upp till fjärde valet för att kunna drafta Noah Hanifin.
Mm.
Men så följde det i sista stund för att Toronto ville behålla fjärde valet och kunna plocka Mitch Marner. Och sen gick Hanifin till Carolina istället, till Columbus besvikelse. Och sen så försvann även Ivan Provorov till Philadelphia innan Columbus fick nöja sig med Zach Werenski.
Så du tycker mest att han har flyt alltså?
Ja, jag ville bara... lite taskigt här mot Columbus att komma med detta påstående. Men jag tycker att det är mycket... kampbollar som har gått deras vägen också på kort tid. Ja.
Men så är det väl ofta.
Ja, så är det ju allt. Det är ingen exakt vetenskap. Det
här med... Jag håller faktiskt på att läsa Michael Lewis, han som skrev Moneyball och sen så The Big Short. Han har en ny bok ute nu. som spinner vidare på den här sortens teorier om siffror och sånt som händer under huven.
Just det.
Otroligt fascinerande. Ja. Ja, det var bara en parentes.
Ja, men det var intressant att du adderar detta. Att du djupdyker lite i statistikens värld som ju bara blir mer och mer.
Ja, jag djupdyker i hans böcker. Han är fantastiskt bra på att levande göra den här sortens siffror.
Statiska siffror.
Ja. Ja.
Ja, det här kanske är något för en annan här också. Våra lyssnare.
Ja.
Ja. Men du, jag funderar på, jag nämnde Toronto där. Vi kanske ska gå in på det som vi missade förra veckan då, som ägde rum precis när vi spelade in i söndags. Det har ju varit två stora utomhusmatcher.
Ja.
Och vi pratade inte så gott om dem inför dessa, men de blev ju betydligt mer spektakulära än vad vi har vant oss vid. Och framförallt Centennial Classic, 100-årsmatchen på nyårsdagen mellan Toronto och Detroit.
Ja, i Toronto på deras fotbollsarena där.
Just det.
Ja, jag, både här i podden och i bloggen gick jag rätt hårt åt utomhusmatcher.
Ja.
Jag tycker de är mer jippon än hockeymatcher.
Ja.
För det mesta.
Cool.
Men den där matchen blev ju bra. Alltså, vi ska inte överdriva. Den var ganska tråkig och händelsefattig i två perioder. Men i tredje så var det ju faktiskt ett riktigt drama.
Ja.
Det kändes som Toronto hade avgjort, gick upp till 4-1, men Detroit kom tillbaka. Så när de började sin stegring, då var det som att alla inblandade liksom glömde bort eller bortsåg från att det var utomhusmatch. Det var verkligen en riktig match.
Ja, två poäng på spel.
Med sedvanlig aggressivitet och intensitet.
Ja, exakt. Uppskruvat nästan till och med.
Alltså, ja, det var det.
Ja, det var på något sätt så, jag kommer ihåg att min spontana tanke som jag twittrade ut där på något snabbt halvslarvigt sätt där, att jag tyckte att matchen i sig sammanfattade, det var ju 100-årsmatchen och det sammanfattade lite grann Torontos 100-åriga historia också. Med att de liksom, ja det går ju rätt bra, de går iväg till 4-1 och det är fint, allt är så likt. Och sen är plötsligt så skiter sig allt fullständigt och det blir 4-4 och det är katastrof. Men sen så är det trots allt framtidshoppet hos Matthews som avgör till slut.
Ja, han hade ju en spektakulär kväll där, får man säga. Eller eftermiddag.
Mm. Absolut, precis. Alltså alla ungdomar överhuvudtaget. Mitch Marner gjorde ett fantastiskt mål. Och sen Matthews gör ju två mål och båda är läckra. Jag tycker att faktiskt avgörande med backhand är en delikatess i sig. Det var kanske inte det snyggaste målet så, men det är ju svårt att ur så snäv vinkel och så snabbt uppfattat kunna lyfta upp den i nättaket ur den, i den vinkeln liksom. Det är klass.
Ja. Sen var det lite samma sak matchen därpå. Då mötte de i Washington här.
Just det.
Då var det också ledningar som tappades bort och så här. Och grejen är ju den här. Känslan är att de är väldigt nära något väldigt bra nu i Toronto. Ja. Det är den där grejen som är det sista. Att de har sån förmåga att slarva bort ledningar.
Ja.
Men jag läste just, vad heter han? James Mertl.
Just
han
det,
så.
Han hade en intressant artikel där. Jag tror att det är den jag visar till.
För att gängse uppfattning då är att ja, titta på, de unga killarna har inte den där mognaden än och så. Men det är inte huvudsak de som har problemen när man tappar ledningar ofta, tydligen, enligt Mertl. Utan det är Nassim Kadri och Komarov och kompani som
Bosak.
Ofta ställer till det. Ja, som ofta ställer till det.
Precis,
inte Matthews, Marner, Nylander.
Nej, precis. Utan kollar man rent krasst på siffrorna så är det ju när Toronto har ledningen så är det just det gamla gardet som är inne på målen bakåt och ställer till det och gör bort sig. Och inte har nerverna i skick.
Nej.
Så att det är faktiskt intressant att konstatera.
Men det är väldigt intressant. Så de är bara två poäng från slutspel nu. Det är fan inte omöjligt att Babcock gör ett slutspelslag av det här.
Ja, på bekostnad av exempelvis Detroit.
Som de och kanske Tampa.
Ja, usch. Ja, det är inte omöjligt. Nej, men om vi Tampa, det är eländigt just nu. Men jag är imponerad över Toronto ändå. Alltså, man såg ju redan den första matchen mot Montreal i premiären att de hade något väldigt intressant offensivt på gång och att det var minst så att den här Auston Matthews, han kommer kliva in i NHL och vara dominant direkt. Mm. Sen har det visat sig att och Nylander och så, som vi hade stora förhoppningar på, Mitch Marner naturligtvis, de här lite mer kända prospekter, men även sådana som Zach Hyman och Connor Brown har ju kommit in och Sosnikov och gänget. Alltså det finns så, de är så otroligt energiska och sevärda detta Toronto-lag och också sprudlande offensivt och har ju en enorm förmåga att faktiskt i 5-mot-5-spelet dominera matchen nästan. De släpper in väldigt mycket mål, men de skapar extremt mycket chanser. Och de Matthews har ju galen statistik när det kommer till att skapa chanser. Liksom.
Så. Ja, en speciell sort. Han är ju extremt tråkig, ja. Om man får uttrycka det så, utanför isen.
Lite som Conor McDavid.
Ja, nästan värre.
Ja.
Han har inte mycket att säga. Nej. Men han säger det på isen istället.
Ja, det är ju, det räcker ju gott och väl egentligen, om man säger. Men
och sen ska man ju också, vad gäller inledningsvis, så såg det ju ut som de skulle få målvaktsproblem igen, men vår danske vän Fredrik Andersen har ju blivit bra också.
Ja, det tycker jag man får konstatera i högsta grad. Jag var ju en som var ute och högg lite på han i början där.
Ja, du hugger ju så gärna på folk.
Ja.
Ondskan kallar Ondskan. På relationen. De kallar Ekeliv för ondskan på relationen. Det ska ni alla veta. Ja. Det är för att det är ett så kallat ironiskt smeknamn. För de tycker att den är så långt från ondskan man kan komma. Fick vi det sagt också.
Jag stannar där. Nej, jag ska hylla. Ja, men så är det. Nej, men jag ska hylla nu Fredrik Andersen, för att han har, alltså, det är en delförklaring till att det gick dåligt där i början. Det var ju naturligtvis en ny miljö och stora förväntningar på han i början. Han hade ju kommit från skada där som gjorde att han missade World Cup dessutom. Men det var ju så att det var en helt ny målvaktstränare för honom som ville att han skulle jobba på ett helt annat sätt. Och det är klart att det påverkar hans spel till en början, att det blev en omställning för honom. Men nu verkar han ha kommit in i det liksom. Och i december månad hade han ju fantastiska siffror. Det var ju ett tag, en lång period som han låg på nästan Devin Dubnyk, Carey Price, Sergej Bobrovsky-snitt. Ja. Nu har de varit lite mer, släppt in ett antal mål här på slutet. Men de har ju fått ett målvaktsspel som har varit det bästa på många, många år nu faktiskt, Toronto. Faktiskt, den här vintern. Så.
Ja, det ska bli intressant. Om jag inte åker till, om det inte blir Columbus, då tar jag tåget tillbaka mot New York och kliver av i Newark och går och ser New Jersey Toronto istället imorgon kväll.
Ja, just det.
För de är där då, och de har inte sett en live i år, så det skulle vara väldigt kul också.
Ja, precis. Ja, det förstår jag. Det tycker jag ska göra, i så fall.
Absolut. Jag har akkreditering med mig här i väskan. Så där har jag säsongsakkreditering, så där är det bara att gå in.
Det är bara att gå in, ja, okej. Okay, ja, det är intressant. Det är kul att se på... Ja, jag gillar Toronto på något sätt. Det är så mycket att trådar och plocka upp. Ja, jag vet. Det är som vanligt när jag... Men det finns så mycket trådar att plocka upp där. Jag tycker det finns så många spännande rookies. Bland sånt som Connor Brown måste jag säga. Nu håller jag på att säga igen. Jag tyckte att det var så jag satt lite grann när de faktiskt petade Nylander från Matthews. Så skulle jag plocka upp Connor Brown plötsligt. Men han har ju faktiskt gjort det väldigt bra ihop med Matthews. Vilket förmodligen de flesta skulle göra. Men det, liksom, han rankas inte ens som en av deras bättre prospects. Men han har också en väldigt diger historia. Han har varit lagkapten för Erie Otters tillsammans med Connor McDavid och med Andrei Burakovsky och Dylan Strome i samma lag, och vann poängligan där sin sista säsong där, och öst in poäng i AHL, så det är ingen dålig prospect det heller. De har så mycket på gång där i Toronto, så att det har man en väldigt spännande framtid. Och även om de inte går till slutspel i år, vilket de mycket väl kan göra, så ser det extremt spännande ut på sikt här, alltså.
Ja. För Detroit fanns det litet ljus där i allmänt mörker. Dels att de lyckades iscensätta den där comebacken, men det var ju faktiskt också inspirerande, antar jag, för dem att se att äntligen en av de här yngre killarna tog steg. Han, Manta, var ju väldigt bra den där matchen, gjorde 2 mål. Och, såg, han fick spela med Zetterberg rätt mycket.
Ja.
Och då blir man ju bra, för Zetterberg, det är ju faktiskt anmärkningsvärt hur bra han är.
Precis, jag har för mig att vi snackade om det för några poddar sedan, att hur bra Zetterberg faktiskt har varit den här säsongen. Nej, trots ganska mycket kritiska röster som börjar höjas mot honom på senare år, mot att han är oundvikligen lider mot slutet av sin karriär och något skadedrabbad och så vidare. Men återigen så är han ju bästa forwarden i laget den här säsongen.
Ja.
Och nu har han ju fått lite av en lekamrat här på slutet i Anthony Manta, som man har väntat på så länge ska få den här utväxlingen, att han ska bli den här ledande spelaren att räkna med i Detroit. Och nu har han gjort 9 mål på ganska kort tid.
Ja, medan Larkin har en sophomore slump.
Ja.
Plocka fram ett fint gammalt uttryck.
Som måste läggas in en gång per avsnitt minst.
För att, ja, det var länge sedan nu.
Ja, det var länge sedan nu faktiskt. Så att vi
one two punch var ett tag sedan också, men det kan vi väl nämna att Pittsburgh minst sagt har Malkin leder poängligan och Sidney Crosby målligan.
Morsning korsning.
Det går också att konstatera att det är ett bra ryskt år utan att Ovechkin har något av senaste. Av topp fem är tre på poängligan ryssar. Malkin, Tarasenko och Panarin.
Just det, och Kucherov åtta tror jag. Så det är fyra ryssar topp 10.
Ja, det är det. Och tre topp 5. Ja, det var en parentes av Guds nåde, men jag bara såg det precis. Så att,
ja. Ja, och då är ingen av dem Ovechkin heller. Så att,
nej,
precis. Rysk dominans är offensivt poängmässigt. Ja. Ja, jag håller med dig om Detroit där också, att Antonimenta är faktiskt ett... Jag kallade Detroit för det sämsta Detroit-match jag någonsin har sett här för två poddar sen, tror jag. Ja. De hade mött Tampa där innan jul, men...
Just det.
Då var inte Menta någon ljusglimt än, men nu, på sista veckan har han verkligen kommit in i det och sett riktigt bra ut. Storväxt får han, är ju över nästan 100 kilo tung och 1,95 eller sånt där, och gjorde ju fruktansvärt mycket poäng på juniornivå. Han gjorde ju 57 mål på 57 matcher sen sista juniorsäsongen i QMJHL. Och då skruvades ju förväntningarna upp enormt mycket. Och eftersom han inte riktigt slog igenom de här första åren i AHL och i NHL, så var det ju ganska starka trade-rykten på honom förra säsongen. Men de behöll honom, och det ser ju ut att få god utdelning för.
Ja, gjorde de rätt i. Tyvärr såg det inte nu vidare ut mot Anaheim igår kväll. Då var de en sån här dålig passager, mycket passagerare, sa coachen. Ja. Det är inte för ofta så.
Ja, tyvärr. Nej, som sagt, vi har varit inne mycket på Detroit, och det ser trots allt ut som att den här sviten kommer att brytas. Jag har svårt att se att de ska klättra förbi både Tampa, Toronto, Florida, Ottawa, Boston.
Ja, absolut. Ja, men nu dagen efter Centennial, då var det vanliga Winter Classic. Vi fick en extra nyårsdag i USA, eftersom den officiella nyårsdagen var på en söndag, så var det en extra helgdag på måndagen.
Just det.
Och då passade de på att ha vanliga Winter Classic i St. Louis då, i vätan och diset.
Ja.
På Busch Stadium i St. Louis, så tog St. Louis emot Chicago och slog dem övertygande med 4-1.
Ja, det älskar ju alltid St. Louis att få nita dit Chicago-lag, vilken sport det än handlar om. För de har en slags lillebrorskomplex mot Chicago.
Det märktes ju också då att för St. Louis var det här enormt stort att få arrangera den här matchen på hemmaplan. Ja. Man väntade länge på det, och det var ett väldigt inspirerat lag bland väldigt inspirerade fans som gjorde en av de bättre matcherna. De hade ju varit lite klena på vägen dit, för man förstod att de redan hade fokus på den här matchen.
Ja, just det.
Några omgångar innan. Men de gjorde riktigt bra i väldigt snygga jubileumströjor.
Ja, precis. De var eleganta, de där klassiska, lite lätt ljusblåa nästan tröjorna.
Ja.
Och Vladimir Tarasenko gör ju en kanonsäsong. Vi har ju redan nämnt han nu. Han är en av de där ryssarna som är topp 5 i poängligan. Han gjorde två mål i slutet av matchen där och blev ju matchhjälte.
Han var jävligt på redan från början. Det såg man hela matchen.
Ja.
Han ville verkligen göra skillnad.
Ja.
Och det gjorde han. Fantastisk hockeyspelare när han vill.
Ja, och det som jag tycker är intressant med Tarasenko också, det är att som det har pratats länge om bland bluesfolket, nu har han gjorde 40 mål förra säsongen, och han har legat på en poäng per match i 2-3 år nu i snitt, nära åtminstone, och nu har han gjort 18 mål den här säsongen och är med i toppen av poängligan. Men han skulle kunna göra ännu mer om man bara filar på sitt direktskott, för om man ser på de stora målskyttarna i NHL som Ovechkin, och vi kan dra in Laine i den konversationen till exempel nu, så är de ju bra på att skjuta direkt. Det är oftast så i powerplay och så vidare. Men det är någonting som inte riktigt Tarasenko behärskar. Utan han gör väldigt mycket mål trots att han inte har något vasst direktskott. Så skulle han få till den detaljen i sitt spel också, kanske han skulle kunna bli en av ens allra bästa målskytt till.
Det finns nästan inget snyggare än direktskott som sitter. Fan vad vackert det kan vara. William Karlsson gjorde ett senast som var...
Du ryser.
Ja, det gör också för att det är lite kallt här.
Ja.
Inte lika kallt som hos er. Jag har förstått att det är svinkallt i Stockholm.
Nej, jag anstränger mig för att inte sitta och snurvla i podden här. För att jag har gått ute alldeles nyss i 15 minusgrader.
Herregud.
Usch.
Ja, men det snöar faktiskt lite i Washington idag. Det var lite skillnad mot när vi var här inför World Cup. Det var så jävla hett som man höll på att ånga bort här.
Det var så pass.
Nu är det plötsligt kallt och snöar. Ja. Ja, det var också ytterligare en parentes. Mycket parenteser idag.
Ja, men det ska vara så. Men Ja, nej, men och ja, töjera som sagt i Winter Classic som var väldigt vått såg det ut som på tv-bilderna. Mm. Slaskigt, men
Det var okej match också. Det var bra tempo.
Ja, jag tycker på något vis så känns det som att tv-produktionen överhuvudtaget kring de här matcherna har blivit lite bättre ändå. Alltså, det är lite bättre upplevelsen på något vis. Inte bara matcherna i sig är ju det viktigaste att de är bra liksom, för att det ska bli en upplevelse. Men det känns som att de börjar... Det börjar vara uppe igen över 20 utomhusmatcher nu i NHL. Så att det är klart att produktionen och liksom, arrangemanget kring det blir väl bättre och bättre och mer liksom, publikvänligt på något vis.
Jag tycker det är bättre när de är på baseballarenor än på fotbollsarenor också. Alltså. Det blir lite tajtare.
Ja, fotbollsarenor kanske är lite för stora så det blir för långt ifrån. Liksom.
Ja, live är det ju. Jag envisas ju med att hävda att det är en skitupplevelse live.
Ja.
Det klarar man sig gott utan. Om man nu inte tycker att det centrala är att få vara med på en folkfest, då är det kanske... Gud, men jag är sur jävel.
Ja, men du bryr dig ju om hockeyn.
Ja.
Det är det du går dit för.
Precis. Ja. Men du, i Chicago måste vi nämna också då. De har ju spelat så otroligt många av de här som man trodde kanske att de skulle ha övertag därför. Men det snarare är så att nyhetens behag har försvunnit för dem.
Precis, det var de bara, en utomhusmatch till. Ja, i tö.
Ja, jag tror inte det spelarna var så jävla sugna på det där. De som har gjort det många gånger.
Precis. Och, exakt. Och det då, faktiskt, vi pratade ju en hel del om Chicago förra podden här när Panarin hade skrivit nytt kontrakt. Men de har ju förlorat ett antal matcher här på slutet. Och lite trögare.
Men, ja, lite trögt går det.
Men normalt sett...
De saknar Hossa.
Ja, det är ju faktiskt nästan, jag kanske inte förvånansvärt tydligt, men det är tydligt i alla fall.
Ja.
Att han lämnar ett tomrum efter sig där. Å andra sidan så brukar ju Chicago inte vara någon grundseriemaskin riktigt, utan de brukar ju med nöd och näppe se till att de klarar en slutplats liksom. Och sen tända till ordentligt när det väl börjar bli vår. Men,
ja, det är när de tar sig till slutspel. Då vet de hur man...
Och det är faktiskt lite intressant att kolla den här säsongen på, alltså typiska Chicago-fenomen, så att de är väldigt bra i tredje perioder, de är generellt sett väldigt bra när de har ledningen och sådär. Det är klassiska slutspelsfaktorer, att de liksom, den typen av egenskaper har det här Chicago-laget i allra högsta grad, och det syns även den här säsongen. Men en sak jag ville nämna med Blues där också, apropå folkfest och hur stort de tyckte det var att vinna mot Chicago och få arrangera den här utomhusmatchen på sitt 50-årsjubileum. Det är 100-årsjubileum för NHL, men 50-årsjubileum för St. Louis. Så har ju ägaren och staden här försökt få igenom att Scottsdale Center ska uppgraderas och renoveras för 1 miljard kronor. Och detta försöker de lite snyggt nu när St. Louis är så populära och när Rams har försvunnit från staden och St. Louis är lite mer ensamma på banan tillsammans med baseballlaget där, så försöker de få det här att genom public funding, genom skattemedel.
Ja, okej.
Okay. Så nu har det plötsligt blivit lite, nu är de kanske inte riktigt lika populärt där, för att när folket, den initiala rapporten därifrån är väl att de är inte jättesugna på att lägga, nu ska ju inte hela miljoner betalas med skattepengar, men det är inte så sugna på i dagens politiska läge här.
Nej, det tror jag det. St. Louis är en stad med problem, en ruffig stad. Det finns behov av pengar på andra sätt än idrottsarena. Scott Trade Center är ju en mäktig arena, men det är ju, de slits jävligt fort de här arenorna, det är mycket arrangemang.
Ja, det är ju så. De används ju till allt möjligt, till konserter och till alla möjliga sporter, hockey, 82, 41 matcher per säsong minst om det inte blir slutspel. Så att det
känner man nästan överallt man kommer. Om man var igång några år så slitaget syns tydligt.
Ja.
United Center i Chicago till exempel, det känns gammal i det här laget.
Ja. Och där har det ändå varit kontinuerliga renoveringar titt som tätt liksom.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Så är det. Men du, tänk om det var så att de stötte på sin gamla rival från 5-6 år sedan, Vancouver Canucks, i i ett eventuellt slutspel i Chicago.
Ja.
Precis, känns inte det helt omöjligt eftersom Vancouver är ett av de hetare lagen senaste veckan här. Och ja, det är fem raka.
Ja, det hade man ju verkligen inte väntat sig. Att Vancouver faktiskt skulle helt plötsligt blanda sig i slutspelsracet igen som de har gjort nu. För nu är det bara en poäng från wildcard-plats. Ja. Och de är med i Pacific-divisionen där också. Så att, ja.
Man ska väl lägga in reservationen att några av matcherna har vunnit, framförallt de två senaste, har varit mot klent motstånd. Det var Arizona först, Colorado först, Arizona innan. Men dessförinnan så var det faktiskt Anaheim, Edmonton, Anaheim och Kings de slog.
Ja, det är ganska lite mer fjäderhatten får man ändå konstatera.
Ja, ja, det känns som att det framförallt lite längre bak i leden som det har hänt saker. Liksom att du har fått bättre understöd som har saknats. De har haft ett par bra kedjor och inget mer.
Nej, och sen så är det faktiskt så att de har ju fått till försvarsspelet bra alltså, nu också. Alltså dels så har ju Markström och Miller varit ett riktigt bra målvaktspar, båda två. De har ju spelat ungefär lika mycket, 20 matcher var ungefär. Mm. Båda har varit bra. Och sen så, nu är ju även, som har varit ett problem under många år tycker jag, att Edler har haft återkommande skador. Chris Tanner har haft massor med skador. Men egentligen är ju de, när de här två är skadefria och med och spelar och bidrar, så är de, båda två är ju topp 3, topp 4 backar i de flesta NHL-lag.
Ja.
Och sen har de ju faktiskt fått en positiv utveckling, oväntat bra utveckling på vissa lite anonyma backar som Ben Hutton och Troy Stetcher och den här nyryssen Triamkin som har kommit in. Så försvarsspelet ihop med Miller och Markström i kassen har varit, tror jag, är fundamentet.
Sen, Stetcher är plötsligt först, i första backpar med Edler.
Ja, kommer direkt från college till att bli liksom en bra NHL-back.
Ja, men det är också i kedjorna där, tredje kedjan med Horvat och Bartesi, säger man så?
Ja, han är ju schweizare. Jag har absolut ingen aning om hur jag skulle chansa på Bertzi. Jag får med att han stavar med ett ä. Ja, okay. Det blir ju ett ae på amerikanska.
Ja, men även
engelska. Så.
För det har ju varit dåligt med liksom birollsinnehavarna i många år nu.
Ja, precis. Och det, jag menar, bara en sån, alltså jag menar, Sedinarna har ju alltid varit poängliga ledare i det här laget under decenniums tid i princip. Sen Näslunds och Todd Bertuzzis dagar. Men nu är det ju faktiskt just Bosse Horvat som leder poängligan interna.
Ja.
Gjort nästan 30 poäng. Och bredden har varit helt okej också. Nu har ju faktiskt Anton Rödin, jag ska inte säga att han är någon nyckelspelare på något sätt än, men han har ju fått, efter sin skada, SHLs mest värdefulla spelare förra säsongen, kommit in och gjorde en assist här om natten. Uttaget så börjar det, när, som du sa, Batchy där också varit en väldigt positiv överraskning, gjort över 20 poäng hittills. Så att, och sen så, ja, jag gillar ju i grund och botten, som jag alltid sagt, att jag har aldrig varit någon motståndare till Willie Desjardins. Jag har varit glad att de har hållit fast i honom trots ganska svaga säsonger här. Och nu verkar det som att de har lite stabilare grund att stå på. Men jag vet inte om jag skulle se dem som ett slutspelslag ändå. Jag vet inte om det, vi har varit inne på Vancouver några gånger senaste åren, och det är svårt att se. Nej, vi har ju dömt ut dem lite grann.
Ja, ja.
Och att det är svårt för dem att riktigt bottom out heller, att göra en all out rebuild med när de har Sedinarna på kontrakt, och alltså det är svårt att komma sist med det
Men nu har de ju som sagt väldigt häng, så det är bara att köra.
Ja, och det är ju typiskt Vancouver också, att när de väl får häng, då är ju ägarna och den stan, de kräver ju segrar, så att de kommer ju nu från att kanske vara sellers vid deadline som de har planerat och skeppa bort Jannik Hansson och Alex Burrows, så kanske vi får se buyers som vanligt i Vancouver.
Ja, får se. Det är överhuvudtaget anmärkningsvärt. Du minns förra året var ju katastrofåret för Kanada. Inte ett lag i slutspel. Mm. Nu är Montreal, Ottawa på säker mark. Toronto jagar precis bakom, under slutspelsträcket. Vi har Edmonton och Calgary på slutspelsplats, och Vancouver och Winnipeg precis under i väster.
Ja, just det. Alla lag är verkligen,
alla är med i contention.
Ja. Och inget lag underpresterar, utan alla ligger på där man tror, eller lite över till och med.
Ja, vilket lyft för dem. Ja. Och jag personligen så tycker det skulle vara väldigt kul om Vancouver blandar sig i. Alltså det är ju ett roligt lag att skriva om. De är ju fortfarande stora stjärnor i Sverige, Daniel och Henrik, så att det blir mycket att skriva om det går bra för dem.
Precis, och de känns som att de två har nog kanske, även om de börjar bli det till åren nu, så har de, det finns nog någon växel till för dem också att kunna producera ytterligare lite mer. Framförallt Danielsson tycker jag haft lite skralt emot förväntan, och Lou Eriksson har ju också en nivå till, framförallt sett till vad han producerade i Boston förra året. Så att det kanske går att, med tanke på att försvarsspelet sitter som det ska nu, så finns det ytterligare att hämta lite offensivt, för de gör ju fortfarande lite för lite mål. Men kan de få igång det också, då är det ju, jag menar, då kan de absolut gå förbi något lag där och absolut ta en slutspelsplats. Det håller jag inte för otroligt helt plötsligt. Men jag kommer ihåg att jag sa att jag varnade lite för Vancouver inför säsongen, att jag trodde inte att de skulle vara klappkass, utan jag sa att de kunde vara med i slutspelsracet.
Nej, det har jag ingen minne
av. Jag har ingen smäns minne av. Tänk om det är jag som drömmer här nu och håller på att slå mig för bröstet helt i förljuget. Ja. Men jag har ett minne av det faktiskt. Jag får nästan gå tillbaka och lyssna och se om jag hittar något. Om jag pallar. Men jag får mig det faktiskt.
Om de skulle försöka trada till sig någonting då? Du säger, du tror att de blir köpare igen. Vad tror du de skulle gå efter då när det blir närmaste trading deadline? Om de fortfarande är med liksom?
Ja, det är det som är svårt. För det finns ju ingen anledning egentligen för Vancouver att börja skeppa loss. Alltså för att börja avyttra liksom framtidsgrejer som draft picks eller unga talanger. Utan det borde de ju hålla fast vid snarare än att bygga på. Men Vancouver är ju kända för att vara buyers och försöka trada till sig och spetsa sin trupp. Och jag har sett ett litet rykte om Jerome McGinley till exempel. Ja. Jag inte vet om det finns någon substans i, men...
Men McGinley borde väl, om han får chansen...
Ja, då ska han gå till en riktig contender liksom.
Ja. Han ska ju hamna i Pittsburgh igen, så han får chansen att göra en Ray Bourque och vinna sin Stanley Cup innan det är över.
Ja, det är ju nästan en angelägenhet för hela NHL liksom. Det är väldigt få som inte vill att han ska vinna Stanley Cup. Liksom.
Ja. Ja, han är en av många i Colorado som det går rykten om, eller hur? Du pratade här om att både Landeskog och Duchesne, och ja, i princip alla utom Nathan McKinnon.
Ja, precis. Det var ju faktiskt, det har varit lite snack om det, inte minst här i helgen, som nyårshelgen som var här, att både det var alla de här stora pamparna, eller pamparna ska jag inte säga, men insiders vi har på TSN, Darren Drager och McKenzie, och så Elliot Friedman på Sportsnet har varit ute och surrat om att det är just att alla i princip är tillgängliga i Colorado förutom McKinnon och Rantanen.
Ja.
Och att visst, det är inte så att de vill bli av med Landeskog eller Duchesne, att de aktivt shoppar runt dem. Men att de är tillgängliga om ett bra bud kommer, och det Colorado vill ha är ju då en, sägs ju vara då, att Joe Sakic vill ha in en ung, spelskicklig back. Ja. Att komplettera ytterligare med Tyson Barrie och Eric Johnson som är skadade. Men det är det han ville in, och det var ju rykten i somras om att Landeskog, alltså vi vet ju inte riktigt hur sant det var, men det var från ganska starka källor om att Landeskog kunde ha bytt bort mot Hampus Lindholm eller mot Jacob Trouba.
Ja. Ja, det går bedrövligt dåligt för dem, och för Arizona. Arizona har 8 raka förluster.
Ja.
Och Colorado har 5 raka, det är alltså, för Colorado är det, ja, de är 2 poäng bakom Arizona, men sen är de 11 poäng upp till Buffalo på 28:e plats i sammanlagda tabellen.
Ja, de är ju så sensationellt överlägset urkassast, de där två lagen.
Ja, det är för jävla trist alltså.
Ja, faktiskt.
Men det är ju då, om de kan bli säljare så kan det bli intressant att se intressanta spelare på andra ställen. Landeskog skulle ju vara fascinerande att se.
Ja, och det, grejen med både Landeskog och Duchesne, alltså det är ju att om man säger Landeskog, han sitter ju bara i en situationstecken på 5,7 eller 5,8 miljoner dollar i capit på några år till. Det är ju ett affordable kontrakt för en contender, alltså, ja. Om man offrar något ordentligt tillbaka, alltså det är ju det som är grejen. Både Duchesne sitter på 6 miljoner dollar i dagens NHL, är det ganska ett bra pris för elitspelare som de här två är.
Men det känns, jag har förstått av de Vancouver personer man ser på Twitter, så att de är ju bedrövade över den här sortens rykten om att de skulle se av med bra spelare som Landeskog och Duchesne, när det inte är de som är problemet.
Nej, för det är ju inte de som är problemet. Liksom.
Nej, utan det är ju att de inte har någon, det är samma sak som vi pratade om Vancouver, det är för dåligt i tredje och fjärde kedjan.
Ja, exakt. Jag hade ju en rant om Colorado för någon månad sedan här. De är uselt, de har draftat liksom rent på pappret också det senaste decenniet. som är en stor anledning till att de inte har lyckats bredda laget mer. Och överhuvudtaget så har ju Joe Sakic inte lyckats förse sin kärna med tillräckligt bra free agent-värvningar heller.
Nej.
Varken på forwardsidan eller backsidan. Och det här med att blow up sin kärna, alltså de har ju redan gjort sig av de senaste åren med både Paul Stastny och Ryan O'Reilly. Och det har inte gett någonting. Det har bara gjort att de har gjort färre och färre mål. Nu har de gjort minst antal mål i hela NHL. Så ska de avyttra ytterligare en stjärnforward, så kommer de göra ännu färre mål, känns det.
Ja, problemet är ju att det är ju de spelarna som andra lag är intresserade av.
Ja, för allt annat är ju skräp.
Ja, de är inte intresserade av
Cody McLeod.
Nej. Eller Blake Como.
Nej.
Nej. Så att de sitter i en taskig situation. Och det kanske, ja, kanske är vad de måste göra. Jag vet inte.
Nej, nej precis. Alltså det, ja, alltså, ja, det är klart. Får de in en riktigt bra back till det så är det ju bra. Men som sagt, då skapar det ett jättehål framåt istället. Så att jag tror ändå inte att det är lösningen. Alltså.
Utan det är... Arizona då? Det pratas ju som vanligt om att vad heter han nu? Den skadade. Shane Doan.
Ja.
Det är samma som, det är också en sån där Iginla historia.
Ja.
Men det skulle vara helt konstigt. Alltså han spelar hela karriären i Arizona. Han har plötsligt gå till Pittsburgh för att vinna. Det skulle väl vara lite underligt.
Ja, för han har ju konsekvent, till skillnad från Iginla, vägrat att bli tradad trots att det har funnits mängder med tillfällen för Arizona att skeppa honom. Men han har velat stanna där i liksom öknen och trivts otroligt bra där. Så att det vore lite märkligt. Men just nu är han faktiskt 40 år. Det här är förmodligen hans sista vår i NHL på riktigt. Nu kommer han nog lägga av. För nu har han inte riktigt varit lika bra den här säsongen heller. Delvis på grund av att Arizona har gått så otroligt dåligt som lag också. Men det finns ju ganska mycket intressanta pusselbitar där i Arizona som är billiga också. Det är det man måste titta på också. Alltså jag menar, Verbata har gjort nästan 30 poäng. I alla fall 20-25. Alltså 26 tror jag, om jag är helt korrekt. Och han sitter ju bara på 1 miljon. Så han är ju...
Han är billig och så, men han är ju inte någon som gör en contender supervassare framåt.
Nej, precis. Det är bara bredd.
Det skulle vara i tredje, fjärde, och jag vet inte om han är perfekt i den rollen.
Nej, och han har ju varit... Det är konstigt med Rubat att han har inte varit... Han har varit runt en del i NHL och det är egentligen bara Arizona som det har gått bra för han. Ja. Han har varit runt och så har det inte misslyckats. Så han går tillbaka till Arizona och varit bra. Och sen så har han bytt klubb igen och så, nej, och så har han gått tillbaka. Så att det är väl ett osäkert kort. Men de andra, det är ju Michael Stone i en ganska hyfsad back. Och Martin Hansal kommer med största sannolikhet att bli bortbyggd också. Han som jag har kallat för NHLs näst bästa hockeyröv efter Jaromir Jagr. Som jag tycker är så skicklig framför kassen. Och i sarghörnen.
Ja, men det fortfarande känns... Den enda de har som de förmodligen... Ja, de kommer inte att röra Duclair och Max Domi och så, de unga.
Nej.
Oliver Ekman Larsson skulle de ju faktiskt kunna få jävligt mycket för.
Ja.
Om de var beredda att avyttra honom.
Ja, precis.
Snacka om att det är många lag som skulle vilja ha honom.
Ja, det är så otroligt många lag som skulle vara precis det som Oliver Ekman Larsson erbjuder.
Ja.
Han är så spot on liksom för många lag. Så att visst, det skulle vara ett enormt utbyte för dem. Om de skulle våga.
Det skulle vara fantastiskt bra för oss att äntligen få se honom i ett bra lag. För vilket slöseri med en storartad svensk talang spelar i det där skitlaget.
Ja, faktiskt. Och han sitter också på ett bra kontrakt som är affordable för många lag. Om de verkligen vill ha honom. Liksom. Så att, men annars, just i Arizonas fall så tycker jag att det stora problemet är att deras unga faktiskt inte har kommit upp som man har förväntat sig. Alltså, Domi har ju varit skadad tyvärr. Och Duclair har ju verkligen en sophomore-slump här. Bara gjort 2-3 mål.
Men det är ju väldigt vanligt. Liksom. Ja. Det får man inte bli för upphetsad.
Nej, exakt. Det ser vi ju säsong efter säsong. Men man hade stora förväntningar på Dylan Strome som bara gjorde ett antal matcher innan och skickade tillbaka den till OL. Och Christian Dvorak som var så otroligt dominant i OL förra säsongen också har ju inte varit... någon superstjärna eller liksom lyckats etablera sig på det sätt man förväntar sig. Lawson Kraus och Jacob Chychrun och de här de har satsat på har inte heller blivit några liksom etablerade NHL-spelare. Så att i övrigt så har de inte så mycket annat. Så de förlitar sig redan nu väldigt mycket på sina unga spelare.
De skulle få första val och grejer för Oliver. Jag tror jag ringer dit och säger försök ta Oliver till.
Får ringa till John Shaker som är 20. Ja.
Tänk dig Oliver i Pittsburgh. Då är det ju klart. Då vinner de ju igen.
Ja, precis. Ja, exakt. Alltså, det skulle vara intressant att se vad det skulle betyda för dels, alltså, skulle ju vara jätte, alltså, för uppmärksamheten kring Oliver Ekman Larsson. Alltså, individuellt också, inte bara liksom de möjligheterna till att spela slutspelsmatcher och vinna Stanley Cup till och med, utan liksom hypen runt just honom som spelare, för den blir ju väldigt undanskymd när han spelat i ett så kastlag som ingen tittar på liksom.
Ja, precis. Eller tänkte honom i Washington.
Ja, just det. Där är
han. Oj. San Jose. Ja, där har de så mycket bra backar. Ja.
Toronto. Ja. De skulle ju verkligen ha pusselbitar för att göra en sån trade också. Mm.
Ja, det vore ju fascinerande.
Du får styra upp ett möte mellan John Shaker och Brendan Shanahan. Det har du mandat till att göra.
Ja, vi ska ut Oliver på marknaden. Ja, det ska vi.
Ja, alltså apropå Arizona, så en sak som jag tänkte nämna i förra podden, kommer jag ihåg, innan vi avslutade. Det var ju, jag vet inte om vi ska gå in så mycket på det egentligen, men jag såg ju Steve Downey, som är en gammal klassisk spelare som har halvat runt i ett antal lagen, som tillhör dåtiden lite grann, med tanke på att han mycket ofta talar med sina nävar.
Ja.
Fighter. Så han var ju ute och rantade ordentligt på Twitter i julhelgen och skrev att det gick till attack mot allt möjligt. Han spelade i Arizona förra säsongen och blev nedskickad till AHL till slut. Och gick ut och nu på Twitter och skrev att det är den sämsta.
Framförallt hoppade han väl på Dave Tippett.
Precis, Dave Tippett, som var classless och stod och liksom att det finns en anledning till att hans, det system som han jobbar med, det program som han har nere i Arizona, inte funkar år efter år. Det är Dave Tippett som är en stor orsak till det. Och att han stod, att Tippett ska garva åt John Scott på träningarna och sånt där. Alltså i negativ
match. Ja, det var värsta angreppet sen han, vad hette han som hoppade på Mike Babcock?
Ja, just det.
Han den rödlätte
Mike Commodore.
Ja.
Ja.
Man får för sig att det är så här fyll twittrande.
Ja, det kan ju mycket väl ha varit i det här fallet också.
Ja.
Just Commodore är ganska rolig att följa nu för tiden också, nu han är frisläppt och inte tillhör något lag, så han twittrar ju allt möjligt. Märklig typ.
Ja.
Men lite underhållande då, tycker jag. Men jag, alltså, man ska det då förstår,
det är intressant dock med, för att Dave Tippett har ju väldigt högt anseende.
Ja.
Han ses vara en extremt bra tränare, men så det här var ju lite, man höjde på ögonbrynen. Han kanske inte är så populär som man tror.
Nej, för det här var ju onekligen kritik från en spelare som onekligen har haft honom. Och det lät lite på honom som att han försökte nu liksom låta som att det är inte bara han som tycker det här, utan det här är liksom en åsikt som han för vidare lite grann. Så försökte han framställa i alla fall.
Ja, jo, det kändes lite så. Ja, vi hade ju när Sean Avery twittrade om Tortorella också.
Ja, just det.
Han hävdade ju samma sak och spelarna nekade till det, och sen fick Tort sparken i New York enligt envisa rykten för att spelarna har tröttnat på honom, och då kom det bara ni ska alltid lyssna på mig.
Nej, just det. Ja. Ja, och det tippet har ju varit så länge i Arizona nu, så det är ju ingen spelare som har kunnat säga någonting om han riktigt, i och med att han fortfarande är kvar liksom. Han är ju den enda tränaren de har haft i princip där ett tag nu. Många spelare som är där.
Ja.
Ja, men du, har vi något mer att tillägga, eller ska vi...
Jag vet inte, det blir så det blir lite kort där. Det finns ju lyssnare som blir så förbannade när vi är kortfattade. Men det här är ju andra på mindre än en vecka, så att kanske får finna sig i det här. Det var någon som, nu nämnde jag honom, men Sidney Crosby bör nämnas hela tiden, var det någon som tyckte.
Ja.
Och ja, det är bara att konstatera att han är fjävla bra.
Ja, han är fortfarande världens bästa spelare.
Det är ju, han har ju bara, framförallt gör mål. Det här pratade vi om tidigare. Det var ju väl Hagelin som berättade det, för att han har ju tränat ännu mer på sitt skott. Ja. Och att det har blivit bättre. Och att nu är han bästa målskytt i ligan också.
Exakt, ja precis. Han är dels, precis, och han har blivit väldigt skicklig på styrningar och sånt där också, tycker jag. Alltså alla, han gör inte bara mål på ett sätt, utan det är backhands som vanligt, och det är som säger skott, så där riktiga målskyttsskott, och det är styrningar och det är returer och det är nära kassen och långt från kassen, så att han behärskar allt, och han har ju ett hockey-IQ som inte är av denna värld, som ingen annan riktigt kommer upp i. Alltså det finns ju så många små detaljer man kan peka i hans spel som ingen annan riktigt klarar av på en hockeyis, kanske när man övar lite för sig själv, men att göra i den farten och med den bevakningen som han har på sig hela tiden gör ju att han ligger ett steg före hela tiden liksom.
Ja, och man kan ju undra om det är så att han blir extra inspirerad eller sporrad av att det kommer en ny som sägs ska ta över NHL, Connor McDavid. Det kan vara så att han blir lite extra taggad av den nya rivaliteten.
Ja, det känns faktiskt som det. Det är svårt att tolka på något annat sätt ändå när det har varit så mycket snack om att när vissa till och med har försökt påstå, framförallt efter McDavids fina start där, att han kanske till och med har gått förbi och är redan nu det bästa spelaren i världen. Men då har jag med all önskvärd tydlighet Crosby svarat upp med en av sina... Alltså han har ju ett otroligt år bakom sig överhuvudtaget. Han vann ju allt som gick att vinna 2016.
Ja,
det går inte att göra mer än vad han gjorde då liksom.
Nej.
MVP är allt han ställde upp i och fick lyfta segerpokalen överallt också, så att vare sig landslag eller klubblag. Så att han är och då måste man, och det som är så sjukt med det här Pittsburgh-laget som gör det är ju att liksom Evgeni Malkin är som leder poängligan nu, så att som du var inne på tidigare också. Alltså det...
Ja, det är det gamla two-headed monster som har stuckit upp sitt tveäggade huvud igen.
Ja, och titta ner på resten av hockeyvärlden.
Ja.
Att, ja. Det är Pittsburgh Penguins. Sorry Columbus Blue Jackets, men det är faktiskt Pittsburgh som är förmodligen det bästa laget i NHL när det börjar vanka slutspel i alla fall, och sen om man ska behöva tippa något lag som seger.
Så är det. Ja, och tänk när de får Oliver Ekman Larsson också.
Just det, precis, när de tränar till sig honom där.
Han och Letang på blå linjen.
Ja, precis. Det är nästan som man skulle vilja ge dispens till Pittsburgh nu med extra löneutrymme bara för att få se. Och Jeremy Ginla där också får vinna Stanley Cup. Då har vi allting på en gång.
Ja, men då har de råd att ta Oliver en månad där på slutet.
Ja, just det. Precis. Det tycker jag.
Så kan de trada vidare honom till Tampa nästa år.
Ja, precis. Då har vi hela spektrat fixat. När vi, då är jag extremt nöjd.
Ja, men nu ska vi sluta blaja här. Jag ska sätta på mig kostymen och promenera genom huvudstaden till Chinatown och Verizon Center. Och se hur det går i denna happening till match ikväll.
Ja, denna historiska match som det mycket väl kan bli.
Ja.
Så att det ser vi i allra högsta grad fram emot. Och vi tackar alla lyssnare som har varit med oss den här lite kortare podden än vanligt. Men vi har ändå spelat in 1 timme och 50 minuter på 4 dagar här. Så vi har alltid nått.
Ja.
Så hörs vi igen nästa vecka.
Då säger vi så.
Ja, det blir bra.
Adjö.
Adjö. Hej.
And everybody at home, please remove your hats. Stand up, stand up, stand up, stand up. And everybody at home, please remove your hats. Stand up, stand up, stand up, stand up.
Oh Canada, oh Canada.
Sophomore slump.